Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk webbradio.
Ja, jag tänkte säga hej på er i det sköna sommarvädret, men så skönt är det ju faktiskt inte. Det är egentligen ganska kallt, ungefär som det politiska klimatet i Sverige. Så mina vänner, kom in i värmen med oss från Radio Länsman istället. Efter reklamen kommer jag bland annat att ta upp en hel del intressanta siffror gällande invandringens kostnader.
För att Exponerat ska exponera mera, donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation.
Ja, så jag inte glömmer det. Jag vill säga välkommen till min vapendragare Konrad. Hej, du är här.
Jag är här och jag är redo.
Vad bra. Och så måste vi ju säga att det är enormt roligt att få tillbaka den här gadden i de politiskt korrektas ögon som heter Roger Sahlström. Hej Roger.
Hej länsman, hej Konrad.
Hej, hej. Inte bara i de politiska korrektas ögon utan du är väl en vagel i typ alla
ögon. Vagel i allas ögon.
Ja, så kanske
jag sover lite dåligt i natt. Jag vet inte om det var ditt fel kanske också. Ja.
Det var säkert mitt fel. Jag brukar också sova dåligt när jag tänker på mig själv. Så att,
ja, och säga rakt för redan nu så när vi hör, ni hör kanske att jag är förkyld bara, men då är det ju vägen, så behöver vi inte tassa på tå om det. Men om vi går då till det här första ämnet, det här kommer bli intressant. Skattepengar blir miljoner i fickpengar. Vi beger oss till Jimmy Åkessons hemtrakter i Blekinge, Sölvesborgs kommun, närmare bestämt ett litet ställe vid namn Hellevik med en befolkning på cirka 800 personer. Vi finner ett missnöjt Hellevik, och det kan man ju säga att det är rättfärdigat eftersom de har Bert Karlsson och Migrationsverket på besök, och de tänker faktiskt vara så snälla och bjuda samhället på mellan 200 och 250 asylsökande. Vi tar det här citatet så kommer jag köra vidare från det. Bland annat slog Migrationsverkets enhetschef Jonas Stenrell hål på myten om att de asylsökande får mycket i bidrag. En person, alltså vuxen, får 24 kronor varje dag att röra sig med och ett barn 12 kronor. Och när man bara lyssnar på det så här, då låter inte det som, ja men det är väl inget speciellt. Men nu ska jag ta här och visa hur mycket de egentligen slog hål på den här myten när det gäller mycket bidrag. Alltså såklart för individen så är 24 kronor om dagen inte speciellt mycket, men för samhället så är det ju verkligen en enorm summa. De skriver även att det kommer 80 000 asylsökande det här året, men det kommer ju såklart vara mer, men det är vad de säger. Men hur mycket blir då 24 kronor om dagen ett helt år för 80 000 invandrare? Så ingen tror då att jag fuskar med den här uträkningen, så säger jag exakt här då. 24 gånger 365 dagar gånger 80 000 personer, det är 700 miljoner 800 000 kronor på ett år i fickpengar.
Ja, för de som kommer just det året. Sen var det några som kom förra året med.
Ja, precis.
Så vidare, så vidare. Jag menar, 700 miljoner är väl inte, det är ju inte så mycket pengar. Det låter sjukt att säga så, men det är inte så mycket i det stora hela. Men det här är ju bara för fickpengarna. Ja, det är ju alltså 24 kronor per dag. Vad kostar en tolk i timmen?
Mm. Ja, precis. Ja. Alltså, det var det jag tänkte komma in lite på. Att det där är egentligen, alltså 700 miljoner, det som du säger. Det är, i en statsbudget är det liksom, det är ingenting. Men lägg då till alla andra grejer, alla kostnader som finns omkring detta med människor som är anställda på olika förläggningar, tolkar,
en polisutryckning,
elunderhåll och så vidare, allting.
Ja, det kostar helt enkelt. Och nu är visserligen vårt skattesystem byggt på något konstigt sätt så att det fungerar som ett pyramidspel, så att det finns bara vinnare verkar de tro.
Men det
spelar ingen roll. Alltså, om ekonomin bygger på bidrag så försvinner ju pengarna till slut ändå. Det spelar ingen roll om det är skatt på bidrag. För det senare försvinner pengarna då.
Ja, och man hör ju vuxna människor resonera som det här med att ja, men vad de får ju pengar som de kan handla för, då blir det ju skatt av det. Ja, jag fattar inte hur folk tänker överhuvudtaget alltså.
Det är säkert samma sorts människor som är lika dumma så att de spelar på pyramidspel.
Ja, ja precis. Ja, de kan önska det i alla fall. De har ju tyvärr råd med det de flesta här, för de är ganska rika de här vänstermapparna. Mm.
Ja, de är ju det faktiskt.
Mm. Klassfråga.
Ja, det är ju det som är så intressant där. De som pratar om de längst ner på samhället, att de själva oftast befinner sig ganska högt upp själv då, både ekonomiskt, i rena pengar och i hårdvara som de äger.
Mm. Ja, och även
lägenheter och bilar och kontakter och arbete och så vidare. Så att de talar ju för en grupp som de inte tillhör, vilket det är ju egentligen lite nedsättande på något sätt att just de här människorna tar på sig rätten att tala för de här människorna.
Mm, mm. Jag har följt, därför har det blivit en klassfråga tycker jag liksom. Jag känner ju ganska många i den övre medelklassen som är vänster. Och det intressanta är att de säger så här att nej, jag vill bli tvingad att skatta mer.
Mm.
För jag skattar inte frivilligt liksom. För jag frågar alltid, men hur mycket pengar skänker du? Skänk pengar istället. Herregud, skänk 1000 spänn till Röda Korset. Jävlar, ska du säga att det händer grejer. Eller, nu kanske inte det händer så mycket. Men man kan ju hjälpa väldigt mycket. Men de skyddar väl sig bakom detta då bara. Att nej, man ska vara solidarisk men jag tänker inte göra någonting.
Ja.
Det är så jävla fegt.
Det är jättefegt.
Ja, men det jag ville säga också att det här, den här siffran, det är ju om det endast vore vuxna som kommer. Och det är kanske inte helt troligt att det bara skulle vara vuxna. Vi har ju också sådana här så kallade flyktingbarn, vet ni. Mm. Så om vi säger så här istället då, lite mer logiskt. Vi säger att det är 60% vuxna och 40% barn av då de här, det är 80 000 då alltså. Och det blir 48 000 vuxna och 32 000 barn. För barnen blir det då 140 miljoner 160 000 och för de vuxna blir det 420 miljoner 480 000 och tillsammans alltså 560 miljoner 640 000. Jag vet inte liksom vad ni säger, men jag tycker att bara att ta upp det så här slår hål på deras argument med det de försöker lura folk. För jag menar, och bara tänka, och om man istället skulle ha suttit där och sagt till alla då, när den här från Migrationsverket säger så här, så tar man upp det så här. Hur många skulle då köpa, för det finns säkert folk som bara rycker på axlarna. Jaha, var det bara 24 kronor om dagen eller 12 kronor om dagen? Nej, men då är det ingenting. Men då tänker jag på det här, vad skulle man kunna göra med de där 560 miljonerna 640 000? Det är ganska mycket pengar.
Ja, men det har vi säkert pratat om innan. Men man får inget begrepp om sådana här pengar. Men vad räcker det till liksom? Jag har ingen aning. Vad kostar det att bygga massa bostäder? Vad kostar det att bygga ett sjukhus? Vad kostar det? Jag har liksom ingen aning.
Ja, det är bara tänk om du bygger ett hyfsat stort hus. Så kanske du får lägga, sig 2,5 miljoner. Så får du ändå ett ganska schysst hus.
Ja, det beror på att man kan köpa tomten då. Men ja, i byggkostnad.
Ja, i byggkostnad då. Och då se till det där. Så det blir ju ganska många hus.
Ja, men och ta ett sjukhus, ett modernt sjukhus. Visst, det kanske kostar lite mer än 500 miljoner, men man borde komma ganska långt. Det kan ju vara många vårdcentraler i alla fall. Eller framförallt kan du putsa på väldigt många undersköterskelöner eller pensioner. Eller sådär.
Både löner för dem inom vården, men vi behöver ju också en massa människor inom skolan.
Mm.
Och jag ser ju väldigt gärna att lärarnas löner höjs så att de får en högre status. Därför att lärarnas status idag verkar vara lägre än sophämtare på något sätt.
Mm.
De ska betala. Det är ju liksom vår framtid de lär upp, och då ska de ju självklart ha en rejäl summa pengar för också varje månad.
Ja, såklart. Såklart. Särskilt nu när de måste lära sig självförsvar och såna grejer i skolan.
Ja, precis.
Ja, nej, det är helt sjukt. Men det är ofta, man pratar ju ofta om så stora summor. Jag menar, tänk om miljarder, så här, 3 miljarder, bara 3 000 miljoner. Jag har ingen aning. Jag kan greppa typ vad man kan göra med 10 000. 100 000 kanske. Nej, jag kan nog inte handla upp 100 000.
Det är jättelätt.
Jag köpa
bil. Precis. Nej, men det är svårt. Och det är sådana svindlande summor. Medan man då som vanligt snålar in på andra så här små grejer. Visst, man kan tycka 12 kronor per dag, det är småpengar. Men då är man också inne då, som jag har tagit upp innan, att man ska inte ge vissa pensionärer ett helt ägg.
Ja.
Vad är det per dag? Det måste ju vara 20 öre per dag. Den personen inte är värd. Det är lite konstigt. Och sen igen, varför ska de ha fickpengar? Förlåt, det kanske låter hemskt. Men vadå, är det någon slags allmän mänsklighet att shoppa? De får väl allt de behöver, hoppas jag.
Ja, de har tak över huvudet och de får väl 3-4 mål mat om dagen. Ja,
väldigt fint tak över huvudet.
Ja, det är mycket hotell och sådär. Ah, jag blir så förbannad på det här. Det är helt stört. Hur många gånger har man inte läst på Exponerat eller Avpixlat att nu ska det här bli asylhem. Mm. Det här liksom fina gamla hotellet eller det här gamla heliga, inte heliga, men det här gamla liksom riktigt välrenommerade vandringshemmet eller sådär. Nu ska det bo massa invandrarkids där istället. Mm. Helt sinnessjukt.
Alltså, det är väl problemet är väl kanske inte att det är invandrarkids egentligen. Det stör inte mig så mycket, men det är just hur man utnyttjar skatt till detta.
Ja,
alltså,
men precis.
Man håller på att skapa det helt. Alltså, det är en kommunistisk våt dröm det här. Mm. Man har ju skapat en industri som inte behövs egentligen.
Nej. Och som på pappret går runt om, med tanke på att det matas med så himla mycket skattepengar.
Ja. Men sen har jag hört också av en bekant att det finns tydligen någon, ja, man kan inte kalla det ett fack då, men att det finns personer som driver på så att asylsökare ska få det så bra som möjligt. Att det är liksom deras jobb, att de ska se till att de får det så bra det bara går. kanske då, eller till exempel då i form av herrgårdar och hotell och så vidare.
Men jag vill prata om en grej förresten, på tal om det här. Man har ju läst en del om så här hungerstrejker, som de här asylboende, ja, de flyktingarna, vad ska man säga, invandrarna, kalla det vad du vill. Ni
asylsökarna.
Vet, ja, precis, och de matstrejker, och det där skrattar man gärna bort, och bara är bortskämda jävla sin och sådär. Men om vi går in på det lite djupare, vad tron ligger bakom? Jag har liksom aldrig riktigt förstått vad som ligger bakom. Är det så som det verkar att de inte är nöjda med maten, alltså att de vill ha mer typ halalslaktad mat? Kan det vara så vidrigt? Ja, men det kan ju också bero på någonting som för dem är en stor grej, som vi tycker är löjliga, men som för dem, förstår ni vad jag menar? De kanske har krav som, trots att vi må tycka att de är muppiga, att det kan kännas realistiskt om man ser från deras sida.
Nej, men det är det inte. Men, jag kan
nej, precis. För jag, förlåt, jag bara säger färdigt. För eftersom jag aldrig har läst någonting om några vettiga krav, så är det troligt att det inte finns några vettiga krav. För att hade de verkligen haft det dåligt, hade det slagits upp jättestort i tidningarna, givetvis.
Ja, alltså det här är ju jätteskumt. Jag träffade en tjej för ett tag sedan som var familj, flydde från Jugoslavien när tokigheterna satte igång där nere. Mm. De flydde i flera veckor innan de äntligen kom till Sverige. Mm. Och då hamnade de i någon konstig förläggning och de blev instoppade i ett rum med en massa andra familjer. Och det enda de fick i princip de första dagarna var lite smörgåsar och lite te och några filtar. Mm. Det var det bästa som har hänt dem i deras hela liv just nu.
Ja, just det. Det kan jag med.
Du vet,
ja.
De har alltså tagit sig nerifrån, jag kommer inte ihåg vart Jugoslavien var, men de har tagits upp i hela Europa i lastbilar och betalat smugglare pengar och såna här saker. Och när de äntligen då landar i Sverige så får de liksom en akut hjälp bara. Mm. En filt, en kopp te och en smörgås. Mm. Och hon kommer aldrig att glömma det. Det är större än allting annat hon någonsin har fått. Och hon har alltid varit så sjukt tacksam för detta. Det lilla, det var hennes bild av Sverige. Och det här är världens snällaste land.
Men vad har hänt där? För att ni vet ju det här Lucia-beslutet, heter det, va? Det var ju också under Jugoslavienkriget, när man helt enkelt drog i nödbromsen liksom.
Nej, det var före. Det var Iran-Irak-kriget 89, tror jag väl att det var socialatoriskt beslutet.
Ja, okej. Men det handlar ju i alla fall om, mer eller mindre, att det fanns verkligen ingen plats för folk, utan det fick bli tältläger och sådär. Vad är det som har hänt? Det måste ju blivit massa nya regler som gör, för nu verkar det ju vara helt omättat. Nu kan man hålla in hur mycket flyktingar som helst i Sverige. Nu har ju inte bostadsbrist ett problem längre. Och man kan ju undra vad det är som har hänt här.
Nej, men det är ju därför att man har gjort flyktingar till en handelsvara. Ju.
Mm, mm. Eller våldboskap eller både
och. Ja, det är också våldboskap och handelsvara. Mm. Sverige lägger miljarder på säkert till att betala flyktingsmugglare. Det är ingenting vi gör direkt till dem.
Nej,
vi har ett system som via bidragssystem som gör att det blir möjligt för de här flyktingsmugglarna att utnyttja de här systemen. Mm. Och det är helt för jävligt alltså. Mm.
Apropå det här med hur de komma in i Sverige och så vidare. Det står även representanterna från Migrationsverket förklarar hur asylmottagandet går till i form av kontroller och vilka rättigheter och skyldigheter de asylsökande har att följa i Sverige. Mm. Då reagerar jag på när de säger vilken form av kontroller, och då kommer jag att tänka på att vi har ju extremt många papperslösa som inte ens kan kontrolleras. Mm. Tror ni att folk på mötet eller folk överlag ens tänker på det?
Nej.
Nej, nej, nej.
Folk hade en aning om idag inte fungerar, hur sjukt saker och ting är, så skulle nog ganska många protestera mot detta. Vi kan ta till exempel hur det fungerar både med de ensamkommande, eller vad säger med de här papperslösa. Men sen har vi också en bransch av lastbilschaufförer som är helt sinnessjuk. Det finns ju lagar för hur länge en lastbilschaufför får sitta och köra och såna här saker. Det är stenhårt för svenska lastbilschaufförer. De får bara köra ett visst antal timmar, så måste de vila och såna här saker. Det är stenhårt kontroll på de här. Men de här lastbilarna som kommer utifrån Sverige, de kontrolleras inte. Man vet inte när de har kommit, man vet inte när de lämnar landet, man vet inte ens hur länge de har varit här. Mm. De här chaufförerna kör alltså 20-30 timmar i sträck innan de kanske får såna timmar som...
Och det är så att konkurrera med också, såklart.
Ja, det går ju inte. Alltså de jobbar ju för priser som är... superlåga. Mm. Och det är ju därför vi håller på, hela den svenska lastbilsnäringen är ju helt utkonkurrerad av de här arbetarna.
Mm. Ja, men såklart. Men visst är det så, bara gå tillbaka lite, visst är det så här, det här låter ju helt muppigt, men visst, vi kan ju börja med att 95% av de som invandrar till Sverige räknas ju inte som flyktingar enligt FN, eller hur? Det är vi med på. Ja. Och 95% av de som kommer har ju inga pass. Visst är det så också?
Ja, ganska var det väl.
Så mycket vet jag inte om det, men det är många som inte har pass.
Ja, och fatta då hur få vi har, om vi bara ska skoja lite. Fatta hur få då riktiga flyktingar med pass det finns.
Ja.
Det är alltså 5% av 5%, vilket är ju samma som 0.
Alltså, de riktiga flyktingar, om man säger så, som FN vill att vi ska ta emot, då hamnar vi kanske på där vi var en gång på 80-talet med 8-10 000 om året.
Vad säger du, så högt till och med?
Det är de kvotflyktingarna. Jag tror vi ligger på, jag tror det vi menar att vi ska ta runt mellan 5 och 10 000 där. 10 000 människor per år är ju inga problem att ta emot. Om man, för det är det som är problemet. Vi tar hit en hiskligt massa människor och så lär de ingenting om i Sverige fungerar. Vi ger dem ingen utbildning, utan vi bara placerar dem här och sen får de liksom freebasea hur de vill.
Mm. Jo, men ändå, jag måste ändå säga att 10 000 per år tycker jag faktiskt fortfarande är mycket.
Ja, men särskilt EU när Sverige är förstört.
Det är ett stort samhälle varje år.
Liksom. Men det kanske skulle...
Men nu är det en hel stad varje år.
Jo, men med en riktigt stark assimileringspolitik så skulle de här kanske bli svenska, om man säger så, på 2-3 år.
Ja, de skulle också kunna ta hand om sig själva, för att det är helt sinnessjukt att vi fostrar de här människorna på något sätt in i ett bidragssystem. Vi gör dem enormt beroende av stat och kommun. Det är väldigt få människor som lyckas ta sig ur detta och skapar sin egen karriär. De som gör det, typ Östnöjen och de här, de sitter ändå och gnäller i och för sig, men de här människorna, de här invandrarna som har lyckats, som gjort en karriär och så vidare, de har ju förstått att de faktiskt själva måste jobba och ta ansvar för saker och ting. Det går inte bara att sitta på häcken och tro att staten ska ta hand om det.
Nej, men just Östnöjen är väl så framgångsrik som han är, eftersom han är invandrare liksom. Så ja, han har ju också kört lite på detta.
Jo, jag tycker det är helt osmakligt att han utnyttjar invandrarkortet. Ja. Det är egentligen likadant med både med han och med Bilan Osman och många av de här som debattörerna som de går omkring och känner sig kränkta och utsatta för rasism. De har bra jobb på tidningar, de hörs och syns överallt. Vilken form av rasism de är utsatta för? De sitter på sina maktpositioner.
Ja, kommer ni ihåg Ali Hussein, den gamla komikern? Som
ja, just det. Ja.
Han var ju så jävla skön. Jag kan inte tycka det är lite tröttsamt med att man skojar om invandring på ett grovt sätt för att man är invandrare. Men skitsamma, jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Han berättade sån här grej om att han skulle bli tunnhårig, var det inga problem, för att han var ju, vad var han, iranier, raker. Han kunde ju kamma i alla fall upp håret från ryggen så där liksom. Och det är ju jävligt roligt så här. Men han skulle inte kunna leva nu. Han skulle inte kunna ha någon, han skulle ju anses vara jätterasistisk på något konstigt bakvänt sätt liksom. Och det här var det 90-talet.
Ja.
Jag kommer inte ens ihåg när han dog, men det är väldigt synd att han dog.
Ja, han, det var väl någon bilolycka väl. Han skulle väl ha gig i Norge, tror jag. Det var väldigt tragiskt faktiskt. Mm. Han var jätteroligt, tyckte jag. För att det som var så roligt med honom var att han slog ju... Han är inte så enkelriktad drag som komiker. Idag så slår komiker åt ett håll. Man hånar SD och så gör man poäng på det.
Ja,
Ali Hussein slog ju på allt och alla. Ja, ja. Han hånade ju till och med han och andra komikern som sitter i rullstol.
Mm. Så att, det är så jävla roligt. Jag vet inte varför sånt är roligt, men det är väl för att det är så ovanligt. Alltså, ja, men det är för att det är
Nej, men jag tror anledningen till att vi gillar det är nog för att det är hederlig humor. Det är rättvis humor. Alla ska ha en smäll helt enkelt.
Man ska de jävla i rullstol. De.
Ja, just det, de rullstolar, de jäkla.
Nej, men det är så, jag tänker med liksom att är det inte lite så här att ja, vi tar rullstol då som exempel, på en sån invandring för en gångs skull. Att om ingen skojar om dem i rullstol så gör vi dem till någon sån särgrupp.
Ja.
Det är klart de vill vara med och skoja om det. Man ska vara svarta, vita, bruna, gula, gröna, folk i rullstol, folk med ett ben. Liksom, alla, det är väl ingen som ska vara helig, alla ska få vara med i det här.
Att man, ja, det är klart.
Alltså, är rullstolsbundna hela på samma sätt? Däremot så undrar jag väl, har inte dvärgar, det får man väl inte ens säga. Det kanske har väl ändå gått och blivit ganska heligt.
Jo,
eller vänta, nu måste jag tänka tillbaka så här. Konrad, vad var det du kallade dem?
Vad är det, höjdutmanade?
Höjdutmanade.
Ja, det är väl så, ska man ju säga. Jag vet inte om det är så fortfarande, men där var det ju ett tag i alla fall. Det här vet jag enligt Seinfeld. Man ska säga little people.
Ja.
Men det tycker jag låter mycket värre.
Tycker jag också faktiskt. Du
är en liten människa. Jag menar, dvärgar tänker jag ändå så här, Sagan om ringen. Ja, nu är precis. Inte dvärgar så coola i verkligheten.
Nej.
Och det vet jag till och med, minns jag, kanske när de i USA, i Texas då såklart, då körde de det här i ett dwarftoss. Man kastade dvärgar och typ bovlade med dem och sådär.
Ja, just det. Ja.
Och då skiter ju hela Sverige ner sig såklart. Men så var det någon som frågade de här dvärgarna och de bara, alltså, vi får rätt bra betalt. Vi får skitmycket uppmärksamhet, vi får knä som fan. Nej. Låt oss vara liksom, det här är kul för oss. Men det duger ju inte, nej. Men det är dvärgarna, för det är någon annan som blir upprörd över detta. Och då ska ju inte dvärgarna.
Vad tråkigt det måste vara att inte liksom vara inbjuden i ett komiskt kollektiv.
Mm.
Alltså här kan vi kan skämta om vad vi vill, men så nej, muslimer kan vi till exempel inte skämta om, då blir de jättearga.
Mm.
Vi kan inte skämta om dvärgar, då blir de jättearga. Det går absolut inte att skämta om HBTQ-människor, då blir de ju skitarga de också.
Vänta, HBTQ.
Ja.
Ja.
Ja,
att det står för asexuell
nu. Ja.
Shit, aha, är det också?
Det är en sexualitet och inte ha en sexualitet.
Det är snart ett helt nytt alfabet det där ordet.
Jag vill inte ligga. Jag ska ha speciella rättigheter för det.
Nej, men det måste vara tråkigt. Det måste vara det. Jag menar, jag har inget emot att folk driver och skojar med mig. Jag menar, det är ju massor av människor som har jätteroligt åt mig och tycker jag är dum i huvudet och försöker göra massa satirbilder och skriver konstiga texter.
Jag vet inte om jag tycker det är humor.
Ja, men vissa grejer är ju rent osmakliga, men en del grejer skrattar ju själv åt.
Ja, men är det kul så är det kul. Men det är ju humor hänger på, tycker jag. Så grov och vidrig humor som inte är rolig är ju inte rolig. Alltså, det är ju inte svårare än så. Sen tycker ju folk lite olika givetvis. Men att bara säga bajs och fitta några gånger är ju inte roligt. Det får ju vara något roligt.
Ja. De bästa, jag tror att vi är så jävla roliga.
Ja, och jag har ju dratt till historier, har ni ju hört.
Ja, det är...
Och de tycker jag är roliga, men vi kan inte skriva dem mer upp.
Nej, vi kan hoppa över det. Men vi kan ju gå vidare däremot och läsa så här, citat. Hanöhus ägare Tony Rittstam hade avböjt att medverka på mötet. Den som hotar honom borde skämmas. Han har gjort jättemycket för samhället. Det ska man inte glömma, säger Bert Karlsson, företrädare vd för Jarko som driver asylboendet på Hanöhus. Nej, jag kan hålla med om att man ska inte hota, det är ju självklart fel. Men om vi tänker på det här då, att det han gör är att ta våra skattepengar och han bryr sig inte ett dugg om att det här borde ju vara en fråga om demokrati på orten för att det förändrar hela den här lilla orten. Och boende i Hellevik där, de pratar även om en oro för brottslighet. Och den oron kan absolut vara berättigad. Men om vi tänker då på vad den här Tony har gjort med de här boende då. Vi kan ju titta, vad har de till exempel gjort? Jo, tänk priserna på deras hus. Om de ska sälja. Vad har hänt med det? Det är ju inte direkt så priserna stiger i värde direkt. Så det han egentligen gör är att ta deras och våra skattepengar. Han sänker värdet på deras hus och ger alla där en ökad risk för brottslighet. Tycker de på något sätt att de boende borde vara glada?
Ja, men vi har ju det här godhetskapitalet i Sverige som vi på något sätt tror är någonting verkligt. Det är ju där vi kommer att falla så småningom. Det går inte att vara jättehumanist med jättestort hjärta. För att vara god i sig skapar liksom inget värde på det sättet som man tror att detta gör. Mm. Bara för att vi är snälla mot 100 stycken människor så genererar inte det någonting av värde tillbaka i samhället. Det enda sättet att kunna ha en fungerande ekonomi är att man tillverkar saker i ekonomin. Det finns hårdvaror i ekonomin. Det som, på sätt och vis kan man kanske se invandrare som hårdvara. Det är ju en form av människohandel detta. Det är ju en form av modernt slaveri detta, tycker jag. Mm. Och man ser de här människorna som någon form av... Ja, du är en invandrare från Syrien, då är du värd 129 000 kronor. Och du är någon från Irak, du är värd så mycket.
Mm. Ja, du vet inte hur rätt du har, Roger. Du ska få höra det nu. Citat. Bert Karlsson storsatsar på tillfälliga asylboenden. Bert Karlssons affärsidé är att komma upp i intäkter på flera hundra miljoner kronor. Idag driver han 8 boenden och ytterligare 4 är under planering. Mm. Bolaget Jarko får 200 kronor per asylsökande varje dag. Nu ska vi räkna igen, tycker jag. Säg att det är det då att de tror att det kommer uppåt, att det kan bli 250 asylsökande där. Hur blir det i Bert Karlssons ficka på ett år? För endast ett boende, alltså det här, bara det boendet. 200 kronor gånger 250 personer gånger 365 dagar. Det är 18 250 000 kronor. Mm. Det är bara ett av hans 8 eller snart 12 boenden. Och då skulle jag vilja ta det ännu längre. Lite på kul. Det är inte speciellt kul. Men vi säger bara att nu är det ju såklart inte exakt 250 på varje. Men vi säger att det är 250 på varje. Och när han har fått upp de här 12 boendena. Hur mycket blir det på ett år? 12 boenden gånger 250 personer är 3000 stycken. 3000 personer gånger 200 kronor gånger 365 dagar är 219 miljoner kronor på ett år.
Det är många Sweden Rock-biljetter.
Ja, det kan man ju säga.
Ja.
Det första tanken då, vad behöver man det till? Nej, men alltså det är helt sjukt. Det är ju en industri, precis som du säger. Det är vad det har blivit.
Alltså, det är ju riktigt läskigt där. Alltså, Bert Karlsson har ju gått ifrån att vara en fanatisk hatare av ett asylsystem.
Ja,
och nu som mjölkar han... Nu mjölkar han, det så står det ärliga till. Nu, jag vet inte, han är ju en sann kapitalist på det sättet. Så,
jag tycker jag fattar inte att vi är sura på han. Han är ju ärlig, vi vet ju exakt vilka spelregler han följer.
Ja, då, exakt vad det jag ville komma till. Men samtidigt så är det så här grejen att gubbjäkel liksom, du utarmar det här landet och förstör liksom mitt land.
Jo, absolut, men man kan aldrig lita på moral och sånt. Man får se till att ha en ekonomi där sånt här inte kan ske. Man kan inte lita på att folk är schyssta liksom.
Nej.
Man kan inte lita på att folk bara ska betala skatten för att de känner för det. Det måste man ju kontrollera givetvis. Man kan inte lita på att Bert Karlsson inte är ett jävla arsel. liksom inte, det får man ha regler för, tyvärr.
Jag kommer tänka på ett filmklipp jag såg från Dalarna, tror jag det var, att det här var någon gång på 90-talet när det skulle, ja, det skulle väl öppnas något asylboende. Och då var det någon man som sa där någonting i stil med att, ja, om man får dåligt med pengar, då är det inte SOS man ska gå till, då är det ju Migrationsverket uppenbarligen. Mm. Och han vet ju inte hur rätt han hade.
Mm.
Men avslutningsvis då så får vi höra, oh, Helleviks, här kommer en riktig praktgosse här, Helleviksbon Kalle Rubin, långa bollar på Bengt, eller vad heter de? Rubin.
Ja. Nej,
ja,
just det.
Ja, nej, men i alla fall, han avslutade mötet, nej, det var väl inte han då, men ja, han avslutade i alla fall mötet med orden, när ska vi i Hellevik bli nöjda? De asylsökande är välkomna, jag tror att vi har ett hjärta för dem. Åh, det är riktigt dryper smör.
Men alltså okej, nu kommer jag att tänka på en grej till här. Inte det här intressant, det kanske inte alls är det. Men grejen är att de som inte vill ha invandrare i sin kommun, säger vi. De har ju säkert starka skäl. Vilka skäl det nu må än vara, men skit i det. Men jag känner att de skälen borde ju vara starkare än skälen som folk som vill ha dit invandrare har. Förstår ni vad jag är ute efter här?
Nej, nu får du faktiskt,
ja, men typ så här, vi tar så här, Bosse Karlsson, han vill inte ha invandrare till sin kommun för att han tror att det blir mer brottslighet, att det kostar mer pengar, att det blir mer våldtäkter och att hans kultur dör ut, säger vi.
Ja.
Men Kalle Kula däremot, eller Kalle Rubin då, han vill ha mer flyktingar. Vad har han för skäl? Han vill vara snäll. Det är synd om... Alltså det blir så klena, förstår ni?
Ja, ja, alltså det är ingen utav argumenten är giltiga egentligen, om man säger så.
Nej, men det är så konstigt. Men ändå är det alltid vurmarna som man hör om. I sig nu är det ju för att de släpps fram i media och sådär. Men jag kan ändå tänka att hjärtat borde verkligen sitta hos dem som är emot. För att de är kanske är rädda eller vad de nu må vara med all rätt liksom.
Men så är det ju egentligen med... Det gäller inte på invandring det här. Människor tänker ju först och främst på sig själva och sin egen familj och sin egen omgivning.
Jo, men varför är man då för? Varför är man då för?
Ja, men du, det här, det blir så konstigt. Här har du, jag vet inte om ni har sett den här videon med Christian Westling och Kasselstrand när de diskuterar med någon kille i Göteborg.
Jo, den är så bra.
Och den såg jag
har sett mer än en gång.
Varje gång är jag så här lite halvdeppig, tittar på den här. Sen är livet helt underbart igen.
Kan du återberätta lite, bara några snabba...
Jo, alltså vi länkar väl till den på något sätt. Jo, jag vet inte hur vi ska förklara den här. Men det som är så intressant i den här videon är att Christian Westling ställer ju frågan om vem skulle du välja om du vill rädda ett liv? Din mamma eller en okänd människa? Och killen kan inte svara på det.
Nej, han svarar att det är klart, jag får väl singla slant. Jag är inte helt sjuk i huvudet.
Ja. Och Westling, ja, men vad
garva och typ, men vänta nu, du kan inte välja med din mamma om främling. Det är verkligen inte. Men han är ju lite, han måste ju vara lite utvecklingsstörd eller någonting. För han blir lite utmålad i ett hörn där liksom.
Nej, men han är, vad jag har förstått, vet han, nu kanske ska säga hans namn i och för sig. Men han ska tydligen vara aktiv inom vänstern och så vidare.
Men vadå, kan man inte vara utvecklingsstörd då? Eller vad
är det? Nej, det har jag läst på internet, att vänstern är inte utvecklingsstörd.
Utvecklingsstörd och eller fullt för ens blindstörd.
Nej, men det är så konstigt, hur tänker de här människorna om de här stora, gigantiska hjärtarna? Jag kan ju bara ta en sak som hände mig på Sweden Rock. Jag står i publikhavet och så ser jag hur två personer faller. Och det är ganska farligt att ramla på en konsert.
Usch, det har man gjort någon gång.
Ja, och det är ju inget roligt. Nej. Och vadå, skulle jag liksom, vem utav dem ska jag rädda? Eller får bli krona eller klave på detta? Nej, alltså man är ju bara snabb där och rycker tag i första bästa personen som står bredvid. Liksom, att, titta, där händer det och då bara rycker de in där. Och så tar jag tag i andra. Det är ju liksom, det är ingenting att, man gör det man ska göra, vad som är rätt bara.
Det går liksom... Ja, men såklart. Men sen där de ska välja person. Jag menar, om jag ska rädda livet på någon och den ena är typ en person jag har sett på stan en gång och den andra är någon jag inte har gjort det. Allt annat lika, så kommer jag rädda personen jag har sett på stan någon gång. Alltså svårt, ja. Så här är det. Så här är ju alla människor givetvis. Ingen väljer ju en främling. Och sen kan ju det här gå, sen går man ju... Jag tänkte faktiskt på det här igår. Skulle jag sitta som chef och anställa någon så här? Och det var mellan två personer, allt var lika, men ena killen var rakad som jag är. Ja, då skulle jag antagligen välja honom. Och jag skulle även anställa en kille framför en tjej, troligen, om allt är lika. Jag skulle anställa en göteborgare framför en icke-göteborgare, allt annat lika. Och jag menar, jag skulle framförallt anställa någon liksom som kanske har min hudfärg, eller som har min kultur, eller som är svensk. Så här. För sådana är ju alla. Varför skulle någon välja att anställa någon som inte är som en själv? Allt annat lika får man komma ihåg här.
Och vill du nu höra en rolig sak?
Ja, det vore trevligt.
Det du precis beskrev är samma kultur som finns inom, hos bäverstammar. Som finns hos kråkor, som finns hos apor.
Ja.
Man väljer den som är mest lik dig.
För att man vet hur den fungerar. Och även för att man gillar sig själv, troligen.
Ja, och sen, men du har också det här med att man vill ha en homogen kultur. Det är väldigt viktigt det där. Mm. Det är inget fel på att kulturer blandas över tiden och sträcks ut och så vidare. Men att bara kasta ner allting i en smältdegel och så att det ska fixas på två röda sekunder, det tror inte jag på överhuvudtaget.
Och det här jävla ylandet om mångkultur, alltså, jag blir så trött på det. För då tar man ju alltid, man tar ju sådana goda exempel som du vet. Ja, nu ska jag inte ens säga pizza och slata, men så här. Hallå, det kom ju massa holländska kopparbrukare eller vad fan det var på 1600-talet till Sverige. Mm. Ja, det var ju typ 5 stycken för det första. Men sen, jag menar, ja, och det är så mångkultur fungerar, att en kultur bestämmer själv. Ja, det här vill vi ta in. Pizza vill vi ta in. Koppargrejer eller stål vill vi ta in.
Jag menar, tacos har ju gått och blivit en svensk nationalrätt numera.
Mm.
Var är då alla mexikanare?
Mm.
Jag har letat, jag har gått igenom hela Malmö. Jag har inte hittat en enda mexikanare här nere.
Vi får ju...
Ändå går det att köpa tacos.
Ja, vi får ju helt enkelt skaffa lite mer mexikansk invandring då.
Det får bli så helt enkelt.
Tänker jag.
Mm. Mm. Ja, men om vi ska gå vidare till nästa ämne då. Då säger svenskar så här. Rädda oss från främlingsfientligheten. Vi läser på sverigesradio.se citat. Det finns en rädsla bland svenska folket för att rasismen ska breda ut sig. 78% av svenskarna är oroade för ökad främlingsfientlighet. Det visar en undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Mm. Har de gjort den här undersökningen på Östermalm eller något?
Nej, men det där kan vi kan nog lite. Det är en ganska stor undersökning. Det är 8000 eller någonting och det är väldigt högt. Man brukar säga att ungefär 1000 räcker för att få...
Men då måste det ju nästan bara helt enkelt vara att... Ja, men klart... Men det är klart man inte... Eller vad fan kan man svara
nej, men
på
klar,
det
här är inte så konstigt. Ja, men jag tänkte lite på det här.
För jag menar, vi som sagt, alla vi knyts ihop till främlingsfientliga. Vad det är, Sverigedemokraterna eller Hitler, liksom, vad som helst. Allting är främlingsfientligt. Mm. Så, men ändå ordets betydelse i sig, att man faktiskt är främlingsfientlig. Är det någon då som ska säga att, ja, jo, men det är klart, jag vill att folk ska vara främlingsfientliga. Det är kanske inte så många som kan säga ja.
Nej, men det betyder ändå ju inte det som det ska betyda.
Nej.
Det här är samma sak som rasism. Det är ju egentligen, ja, det är så gott som exakt samma sak faktiskt. Och jag tror inte, det här är faktiskt inte så konstigt. Först när jag läste detta tänkte jag, bara, vad fan? Men grejen är ju så här. Det är ju jättemånga som är oroade för mer invandring. Och oroade för främlingsfientlighet. Man kan vara båda på samma gång. Men det är även ganska många som absolut inte är oroade för mer invandring. Men som är oroade för främlingsfientlighet. Är ni med? Alla vad man än tycker om invandringen så vill man ju inte att det ska bli mer liksom, man vill inte att folk ska slåss mer eller så här. Såklart, det vill ju ingen. Man vill inte att folk ska bli diskriminerade eller må dåligt. Det är ju ganska få som vill det. Särskilt som det blåst upp i media. Så jag tror svaret är helt enkelt så att det är fler som har svarat. Alltså de som är emot invandring är också oroade för främlingsfientlighet. Och de som inte är emot invandring är väldigt oroade för främlingsfientlighet, om ni förstår. Men det här slogs ju upp också, rubriken på undersökningen är ju starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring. Så det är ju en ganska vinklad rapport tyvärr, det ska vara forskare. Men hon Marie Demker, jag har läst lite av henne innan, jag litar inte på henne riktigt.
Hon har varit inblandad i fler såna här, de kallar det för vetenskapliga rapporter, men de är beställda oftast för att ta fram. För det var det man gjorde med högskolorna ju, just när det kom till främlingsfientlighet och sådana saker, då beställde man en undersökning som skulle påvisa att det fanns mycket rasism och främlingsfientlighet på högskolorna. Det visade sig att det fanns ju ingen sån egentligen när man väl började gräva det.
Och Demker här tycker jag är lite oärlig, för rapporten skriver hon om bland annat det här hijab-prylen den kvinnan. Hon skriver då att en kvinna fick 2 gånger slöjan avsliten från sig. Det där är inte på något sätt belagt överhuvudtaget. Man la ju ner utredningen. Och varför tar man ens upp det här i en forskningsrapport? Forskningsrapporten ska ju handla om typ trender, vad det kan bero på, lite såna här saker. Men hon gör en väldigt politisk sak av detta.
Ja, nej, men alltså, rasism och främlingsfientlighet har ju verkligen blivit det politiska facklarna på något sätt. Allt går kopplas till främlingsfientlighet och rasism. Mm. Och det har ju blivit en karriär för människor det här helt enkelt.
Ja, ja.
Det går att tjäna pengar på det och det går att bygga sig ett namn. Jag menar, jag skulle säkert kunna sätta mig ner och skriva jättemånga bra insändare och artiklar.
Du vet ju helt ärligt. Jag tror helt ärligt. Vad tror du att det är, Landsman? Roger... Han vänder om nu. Han kontaktar GP, DN, alla interrasistmän, alla de här. Och bara, nu, förlåt, jag har kommit på. Jag har bättrat mig liksom. Och jag var inne och det var så mörkt. Och han började tjalla, kanske inte tjalla ut oss, men han körde de här klyschorna om hur hårt och hemskt det är här inne. Du skulle ju kunna tjäna rätt mycket pengar. Du skulle kunna
köra
ett drag, skulle anställa dig direkt.
Ja, då blir det som han, den där Johnny Höglin då. Han är ett praktexempel.
Ja, just det. Han gamla nazisten. En som har, jag googlar han faktiskt lite. Han har såna här uttalanden. När man säger vi... Så skapar man dem. Jag är människa och världsmedborgare, menar Johnny Höglin, som inte tycker upp uppdelningar som svenskar och invandrare. Din lilla slina, känner jag bara. Fy fan vad skönt att vad han än var med i för grupp. Vad gött att de blev av med honom. För han verkar ju vara helt dum i huvudet.
Men jag har ju själv levt i den här. Det har väl nästan också gjort lite när det också var knallkork. Att man har slängt sig med de här. Alltså
det
här extrema. Det här.
Jo, världsmedborgare gick jag med på. Men ja.
Men att man liksom inte spydde när man sa de här grejerna egentligen förut.
Men man tänkte inte på det.
Man ryste inombords. Ja, jag gjorde det. Alltså, jag ryste lite inombords för jag kände, ja, men det är inte riktigt rätt där. Men nej, man höll ihop lite för du vet det kollektivistiska goda här nu. Så.
Ja, för det kostar ju att kliva på sidan. Det
jo tack, det har vi märkt.
Mm, ja.
men om vi...
Inga kompisar kvar!
men vi kollar vidare här då. Citat. Det är första gången som forskarna mäter befolkningens oro för främlingsfientligheten. Kai Karim och Åsa Kalmer är två av dem som är bekymrade. Ja, nu ska vi höra vad de har att säga. Jo, det är klart. Speciellt nu i senaste EU-valet. Man ser hur det växer och det blåser väldigt kalla högervindar över Europa just nu. Återigen det här, vad är det? Broken record strategy.
Eller hur många,
exakt de där orden. Ja, just de orden ska upprepas om och om in i absurdum. Men och nästa då. Jag tycker att det märks ganska tydligt att den växer. Framförallt syns det väldigt tydligt i Europaparlamentsvalet. Rasismen och de högerextrema krafterna växer i hela Europa. Och jag tycker att det märks väldigt tydligt i Sverige också.
Ja, vilka högerextrema rörelser. Jag kan hålla med om att svenskarnas parti och de andra nordisk, vad heter de? Eller de finns väl inte ens kvar längre.
Nordiska nationalsocialister heter de.
Ja, någonting sånt där. Nu kan ju visst de kan vara ett hot alltså, men jag ser inte dem direkt som någon direkt fara mot någonting i Sverige.
Vi kommer faktiskt komma in på och prata om svenskarnas parti lite sen också. Men jag tänkte bara ta det här också. Jag noterar ju att främlingsfientlighet är någonting som människor upplever som hotande i dagens samhälle, säger Marie Demker. Men vilka är det som känner sig hotade? Men om det är 78% som är rädda för det, men vilka är det som känner sig oroad annat än invandrarna då såklart?
Ja, men de som oroar sig, det är ju självklart antirasisterna. Deras makt och deras positioner
i samhället.
Jag tänkte mer liksom,
ja, hotade för sin egen säkerhet så att säga, men det är klart.
Nej, men det här kan säga, men du sitter med ditt glas rödvin hemma i din 6-miljoners villa och känner dig ängslig för att SD har fått, de har kryssat. Och sen är ju det här en sån, det här är igen antirasist, som jag har sagt 100 gånger, det här känner du också dig, Roger. Det är ju mer en politisk åsikt, det är ju en person man är en god person.
Precis.
När du sitter och gör den här undersökningen så är ju, om du är väldigt oroad för främlingsfientlighet, så är du en godare person.
Ja.
Det är så enkelt är det. Är du inte oroad, då är du en ond person. Jo.
Nej, men det är klart att man är oroad. Men det är klart man inte vill att det ska bli våld så. Men grejen är att jag reagerar bara när de använder det här ordet. För jag vet att de lika gärna syftar på oss. Fast vi inte skulle göra något våld, så att säga. Mm. Eller göra kaos liksom med någon. Så att, för att prata,
nej, men det är ju det här.
För att prata nysvenska. Ja.
Mm. Nej, men de är ju så infantila när de tänker, de här människorna. Antingen är du med dem eller så är du emot dem. Och är du emot dem, då är du deras fiende. That's it. Det är bara så. Mm. De tänker precis som barn gör. Antingen är pappa snäll eller så är pappa dum. Mm. That's it liksom. De kan inte se det på ett annat sätt.
Tänk,
det är därför allting blir så dumt.
Det är så lätt klubb att ramla ur och bli utsparkad ur. Det räcker med att du säger det minsta lilla, sen bara bort.
Ja, men titta hur de nästan uteslöt Henko från Inte rasistmän för att han sa negerboll. Han prudlade ut 3 dagar för att komma in i värmen igen ju.
Och jag måste säga, ni som lyssnar nu som tycker vi är dumma i huvudet, vi vet, jag har många som lyssnar som inte alls håller med. Jag så här, ni tror oss säkert inte nu, men prova på Twitter och gå lite vid sidan om bara. Ni får välja vad ni vill. Ta något litet snedsteg och se vad som händer. För ni blir pryglade alltså. Prova på Twitter. Skriv att ni älskar invandring är för öppna gränser, men att bidragen kanske är 5% för höga. Eller något sånt där. Prova vad ni vill.
Eller skriv att Loreen eller Zlatan inte är svenskar.
Oj.
Skriv att ni bara gillar den ariska rasen. Så. Som ett snedsteg.
Nu var det inte så lite längre.
Nej,
och sen står det då i alla fall. Marie Demker har under många år undersökt svenskarnas attityd till flyktingmottagning. Sedan början av 1900-talet har inställningen blivit allt mer tolerant. Mitt favoritord. I inte. Och i årets mätning finns det ingenting som tyder på ett trendbrott, berättar hon. Men det betyder inte att allt är frid och fröjd. Jag vill betona det. Det betyder inte att allt bara är bra. Men vi ser en ökad öppenhet, ett minskat motstånd, en mer utbredd tolerans än tidigare. Nu tänker inte jag svära, utan jag tänker bara säga fy bubblan för dig, Marie.
Okay, jag kan svära.
Minska
jävla fyve.
Jaha, nej, nu jävlar pepte högt i öronen där för folk. Men ja, minskat motstånd. Med andra ord, vi ska som söta fina hundar ge upp och lägga oss ner. Och ge upp land, kultur, välfärd, trygghet. Och bara lägga oss ner inför de här herrarna och damerna. Det är som man mår illa.
Faktiskt.
Men det är krig, hon har ju rätt i det. Det är ett motstånd, alltså, verkligen. De men det minskar ju inte, det ökar. Jag vet inte vad hon... Men
mentalt.
Om man aldrig rör sig någonsin, om man bara hänger på liksom Aftonbladet. För att jag menar, till och med där, jag tycker... Det har jag märkt på sistone. Alla artiklar där det går att kommentera med sina Facebook-konton så är det otroligt ofta en översvallande jättemajoritet. Vi snackar 80-90% som är negativa mot invandringsrelaterade nyheter.
Ja.
Och de skriver under eget namn. Ja. Vart, för det var ju därför det skedde. Så det var väl jag tänkte, de trodde ju säkert att om man inte får vara anonym näthatare så kommer man inte vara det. Men det här var ju inga hatare. Det var ju folk som bara, nej men nu får det, fick det väl ändå räcka. Jag har liksom ingen pension längre.
Men fler och fler vågar ju berätta nu. Och nu, det kan vi nästan tillskriva mig en liten klapp på axeln för det. Mm. Därför att när jag började att säga emot, det var ju väldigt få människor som vågade vara öppna med vilka de var ju. Mm. Jag har ju alltid haft mitt namn på det jag gör. Därför att det handlar om trovärdighet helt enkelt. Och det har ju lett att fler och fler människor vågar faktiskt. Yeah,
nej, men vackert, då ska vi kliva ut i våra garderober, länsman.
Ja, du heter Karin och länsman heter Liselott.
Ja, så är det. Nu har du kommit fram.
Vilket kön han ska vara.
Nej. Men jag måste i alla fall säga det att det är ju hög tid för reklam. Och efter reklamen, då blir det lite Hitler-hysteri.
För att Exponerat ska exponera mera, donera till bankgironummer 197-4518. Märk insättningen med donation.
Ja, nu är det då dags för det som det här programmet heter, Hitlerhysterin med Roger Sahlström, direkt från Malmö.
Mm. Ja, jag är så jävla trött på alla som börjar snacka om Hitler så fort SD...
Vad heter det?
Först upp på tapeten. Nu var det ju senast Hus och Hem, det är väl Hyresgästföreningens medlemskapstidning, någon liten tanta där som... flippar ur och börjar prata om Hitler och 30-talet och blandar in Sverigedemokraterna i det. Alltså, det är ju inte ens en stråmen det här. Det här logiska snedsteget de gör här. Jag har inte ens ett ord för det. Jag är bara
fly förbannad.
Ja, jag visste. Mm. Ja, så heter det. Mm. Alltså det är, nästa gång jag hör någon säga det här så ska jag ta mig fan genom en örfil.
Mm.
Jag är så trött på det.
Men jag har ju insett det här faktiskt, att det här har ju inte att göra med SDs politik, utan det handlar bara om att är det dåligt så är det Hitler. Alltså det har ingenting med liksom att de inte vill ha invandrare eller sådär. Det kunde vara vad fan som helst. För det här ser man ju väldigt ofta. Blablabla, har du vegetarian? Det var Hitler med. Eller liksom vad som helst. Det är ju så sjukt.
Gillar du kakor? Det gjorde Hitler också.
Ja. Och ja, som en kompis till mig sa liksom, men Hitler kom till makten genom att folk röstade, tänk på det. Så det får vi ju akta oss för.
Har du mycket pengar? Det hade Hitler också, du är Hitler. Nu har ju det kommit fram också, att han hade ju minst han massa pengar också.
Mm.
Och gillade du hundar?
Mm. Ja, då jävlar är du riktig Hitler.
Och har du en flickvän som heter Eva? Ja, då är det kört.
Stort ett världskrig. Ja, gjorde Hitler med.
Ja, det är Hitler.
Nej, men det är så oärligt det här. Att hela tiden börja snacka om Hitler.
Det funkar fortfarande.
Återigen, jag har sagt det här förut. Vill man nu sätta åt SD så är det så förbaskat jävla lätt. Man läser deras partiprogram och sen så går man till nästa företrädare så ställer man frågor utifrån partiprogrammet. 9 av 10 människor har de kommit att liksom staka på så att inte riktigt kunna svara på det. Och då har du satt dit dem i deras egen politik. Ja. Och det så man gör med alla andra politiker. Precis. Också. Man läser på om dem och så ställer man jobbiga frågor utifrån det man har läst.
Det kan man väl inte säga egentligen emot partiet i sig då, utan det är ju för men då är det ju de enskilda företrädarna som antingen inte är pålästa nog eller skickliga nog överlag, men man kan ju inte säga något annat om politiken är det som faktiskt står i partiprogrammet.
Det är därför vi vill att folk ska läsa partiprogrammet, därför att det står inte i deras partiprogram att det ska byggas förintelseläger för muslimer och så vidare. Vilket folk på fullaste allvar faktiskt tror att det gör. Jag vet inte hur många knallkorkar jag har pratat med när jag är ute och fotograferar dem och pratar om SD. De säger, oh, men det står ju i partiprogrammet att alla muslimer ska skickas ut i Sverige och de som blir kvar ska man avrätta. Okej, kan du hitta vart i partiprogrammet står det här?
Jag tror mycket av det här, en del av det här kommer ifrån, om det var Aftonbladet eller Expressen, där de satte rubriken muslimer är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget eller vad det var. Ja. Nej, det inte var det som stod. Visst, ni stod ju faktiskt ganska nära det, men han var ändå noga och inte uttrycka sig på det sättet.
Men ändå så vänder de det till Hitler. Än fast då, om de menar i andra världskriget som något negativt, Hitler som något negativt, men ändå är de själva då Hitler.
Jag får tipsa på tal om Hitler. Jag såg en animation på YouTube som heter Anti-Racist Hitler, som är väldigt rolig och fyndig. Men temat i, jag kan verkligen rekommendera den, temat i det här är alltså att Hitler kommer tillbaks nu och har blivit antirasist. Och då pratar han mycket om viktig antirasism och hit och dit. Och står, jag ska inte avslöja hela story, men han vänder sig bland annat till Israel och säger att nej, herregud, här är alldeles mycket judar. Och det är inte så att jag är emot judar, men vi måste ha mer diversity, vi måste ha mer mångkultur i Israel. Och så får man se vad som händer sen. Men något som är väldigt roligt med den här är att allting som Hitler säger är taget från saker som faktiska politiker har sagt. Eller faktiska så kallade antirasister. Så allt det här sjuka som man tycker Hitler säger är faktiska saker som har sagts på riktigt. Och han har även gjort en annan, jag vet inte, du har sett den här Anti-Racist Hitler, Roger, va?
Ja.
Har du sett den här How Whites Took Over America?
Jopp.
Också jävligt intressant. Alltså den kan jag också väldigt starkt rekommendera. Och den visar egentligen bara det här. De visar bara det bizarra i argumentationen. För indianerna försöker liksom att ni får komma hit, fast det här är liksom vårt land lite grann. Och då börjar de här, de vita då bara, men vadå, det här är ditt, vadå, det finns inte ditt land, herregud, det kan vi få leva här lite. Och indianerna säger liksom att, ja visst, men vad fan, alltså, om ni kommer så här många hela tiden så kommer ju vi försvinna. Kan inte vi få en liten bit land själva då, som vi kan få vara och bevara vår kultur och sådär. Va, vad säger du? Det där låter som nazister, det är bara nazister som säger sådär, bla bla bla. Och precis så här går ju diskussionen, exakt så här.
Ja.
Så det är verkligen två tips. Mm. Anti-Racist Hitler och How Whites Took Over America.
Och så ska vi gå vidare då till, jag sa att vi skulle prata lite om svenskarnas parti, och det ska vi göra nu i ämnet Kyrkklockorna ringer igen. Vi tog ju upp det här någon gång förut, det här med att när svenskarnas parti demonstrerade 1 maj så ringde kyrkklockorna då. Idag ska det ske igen eftersom svenskarnas parti ska hålla möte i Almedalen. Hela 11 kyrkor på Gotland kommer att ringa. Citat. Klockorna ringer för att signalera fara, skriver domprost Mats Hermansson. Slutcitat. Och då vill jag först och främst säga, som jag sa sist, tycka vad man vill om partiet, men det här blir ju, som för er som har hört den, och ni antagligen alla hört den, sagan om pojken och vargen. När pojken lurades och varnade för fara, vargen kommer, så kom byborna, men till slut så trodde de inte på honom längre. Och det här är ju precis samma sak. Mm, ja. Ursprungstanken är att klockorna ska ringa för att varna då för krig. Men genom att göra så här så tar de ju bort det helt. Mm. Vad ska folk tänka om det faktiskt är krig? Jaha, nu har svenskarnas parti demonstration.
Ja, om det nu ens, jag tror inte så många lyssnar på kyrkklockor längre. Men jag tycker framförallt vidrigt av de här prästerna som utnyttjar alla de pengar de har fått från alla som fortfarande betalar kyrkskatt till något så här vidrigt populistiskt. Och även ärligt talat fånigt. Alltså det är ju bara trams.
Vi diskuterade ju det här förut en del, men jag ville faktiskt höra, Roger, vad du tänker om det här.
Ja, men det är helt idiotiskt. Nu, alltså, okej, svenskarnas parti, de är inte som andra partier, och då har jag skrivit dem också. Jag tycker att de är nazister faktiskt. Jag tycker att de är det. För att jag känner tillräckligt många av dem och jag har pratat med tillräckligt många av dem, och de har en hel del bänga idéer gällande saker om vithet och det ska vara rasstandarder och så vidare. Och jag köper inte sånt. Jag gör bara inte det. Men för den sakens skull ska de absolut inte tystas. För det enda sättet för mig att veta vad de här människorna håller på med, det är ju helt enkelt om jag lyssnar på dem. För då kan jag ju säga emot dem. Mm. Jag kan ju inte bara säga att du har fel, Konrad, du ska hålla käften. Mm. Alltså det är ju jättefel. Ja,
idag går det jättebra att göra så.
Ja, idag går det, och det skämmer mig där. Jag sitter mycket hellre och lyssnar på Konrads sjuka åsikter, så jag vet vad Konrad har för åsikter. Mm. Så att jag kan gå hem och läsa på och sen argumentera mot honom. Mm. Än att bara stänga ner Konrad i en källare. Mm. Nu säger jag att det var ganska kul att ha den källaren, kanske, vet jag inte.
Alla vill ha en Konrad i källaren.
Ja, precis. Det är
ta fram vid behov. Nej,
Men det är verkligen, det är alltså det är omoget det här. Vi ska vara en demokrati och det finns en massa vuxna människor här som inte kan hantera olika åsikter längre. De tror på fullast allvar om vi ignorerar det eller så rundande så försvinner det. Det är som det att man vill förbjuda nazister att inte komma till skolan och föreläsa. Det är livsfarligt det där ju. Det är klart som fasiken att ungarna ska få höra hur dumma huvudet de här människorna är. Nu kanske jag låter hård, men jag tycker men, det är
jätteviktigt. Du lär ju få några kommentarer, kanske.
Ja. Men även då, får jag vara andra sidan. Eller då, om alla ungar i skolan bara tycker fan, det här med nazism, det verkar ju svingött. Det ska jag lätt rösta på. För så är det också, det är så demokrati fungerar.
Det är klart.
Alltså tar det värsta, ja, våldta små kaninungar. Det tycker jag verkar vara jättebra idé. Det ska vi rösta för. Ja, men då blir det så. För tycker de flesta att vi ska hålla på att våldta kaninungar som politisk åtgärd. Verkar kanske lite konstigt. Men då är det så, om vi ska ha demokrati. Tycker 51% detta så får de andra 49% acceptera det. Annars får man fan dra åt helvete.
Ja.
Herregud, det är ju, alltså, demokrati handlar om att göra att majoriteten får sitt, alla andra får inte sitt. Det är ett bra system liksom, men nu är det så.
Ja, men det är ju så. Jag har skrivit också om detta en gång i tiden, om att vi lever någon form av minoritetsstyre. Den grupp som är minst och skriker högst får mest makt. Och det har ju slagit alla de här grupperna som springer omkring och skriker om särrättigheter och att de ska ha ditt och datten. Det har ju slagit undan hela det demokratiska systemet. Mm. Och alla är det som är viktigt i vårt demokratiska system, det är ju det här med parlamentarismen på något sätt. Ja. Att den ska ju liksom vara representativ för hela befolkningen. Men hur är HBTQ A, människorna representativa för mig? Det är väl A där kanske i så fall. Nej, men jag har inget emot det. Det är väl klart att...
Nej, men de ska ju ha sina procent av hur många det nu må vara. Men
det är klart.
Det är 100%. Samma ska SD ha sina procent då.
Precis, det ska ju liksom, det är det ska vara. Det ska inte vara som på TV4 så satt man och pratade om feministisk initiativ med feministiskt initiativ och inte en enda kritisk fråga.
De var helt okritiska mot sig själva.
Visst, och det är dumt, alltså det är verkligen, hallå, vad är det frågan om? Och det är egentligen likadant när man pratar om SD, då pratar man om SD, men det är inga företrädare för SD med där överhuvudtaget.
Och sen läste jag ju också det här med inte respektera parlamentarismen, att jag såg bara rubriken, men som jag förstod det så öppnar ju Löfven nu för ett samarbete med Alliansen för att stoppa SD. Och jag menar, blir det så, så då hoppas jag att vi ser massdemonstrationer utanför liksom riksdagshuset. För att då, så där får man inte göra faktiskt. Visst, man får väl göra så på pappret, men, ja, men det är så jävla att missbruka. För då har vi ju bara det här Bamsepartiet.
Ja,
då har vi sossarna och moderaterna. Sen kanske om 15-20 år kanske de åker ut igen då. Men jag menar, så här får man inte göra.
Nej.
Tycker inte jag.
Nej, jag håller faktiskt med dig.
Nej, men precis samma som man får inte göra så mot FI heller. Jag hatar FI, jag tycker det är värdelöst, men de ska ha sina procent, de ska ha vad de nu får. Visst att de kommer in, får de 4,5%, ja, då ska de ha 4,5% att säga till dem.
Ja.
Såklart, jag hatar det, men jag tar ju hellre det än att vi ska paja demokratin.
Ja.
De är ganska paja redan.
Ja, det är den faktiskt. Ta Miljöpartiets inflytande på svensk politik. Med tanke på ofta Gustav Fridolin får synas i tv, skulle man kunna tro att han är diktator i Sverige.
Och du hörde att han hade gjort bort sig, eller?
Jo, det var så roligt. Och jag skrattade så hela magen hoppade upp och ner.
Ja, du hörde det, Länsman.
Nej, vadå?
Fridolin gjorde bort sig lite, för han blåste pizzaargumentet utan att veta om det. För han berättade att hans mamma var med och introducerade tacomiddagen i Sverige.
Jaha.
Hon är ju svensk, så vitt jag vet. Och det är ju lite konstigt då, för då säger han ju själv att det är ju svenskar som ser till att utländska matvaror blir populära. Nu har inte jag hört pizza-argumentet på ganska länge i och för sig, men tänker man att det dyker upp snart.
Men alltså Gustav Fridolin, det är någonting riktigt osunt på den här människan. Det är, jag...
Men
det
tänk, han växte upp, han kommer in som superung, var gammal var han, 22.
Ja, men det,
och levt i det här sedan dess.
Han är jättebäng den karn. Eller karn, jag vet inte om man kan. Han är kanske förolämplig, man får kalla honom för kar i och för sig. Men jag har en bekant som var en av de första i Sverige som började med de här Belgian Blue-kossorna för en gång i tiden. Mm. De här jättestora, jätteköttiga biff-kossorna. Och då blev det ju så här domedagsprofetier om att alla svenska kor skulle dö ut och alla kor skulle bli, de kan inte föda och det kommer bara att bli ond bråd död av allting. Mm. Och Gustav Fridolin hade åkt den här bonden för att skälla ut den här bonden och stod och berättade för den här bonden att de här korna kan minsann inte föda några kalvar, och samtidigt ligger den och kalvar bredvid. Bonden sa det, men titta, han ligger och kalvar där. Det gör han inte alls det.
Nej,
nej, han ligger väl inte och kalvar, hoppas jag. Vad fan är det här för jävla kor?
Det är HBTQ-kor.
Men inte A.
Nej, men alltså, trots att det låg en kviga och kalvar där så Gustav Fridin. Nej, det gör det alls inte. Det gör det absolut inte.
Det är rasistiskt. Gustav, för helvete. Nu får du lugna dig.
Nej, men de lever verkligen i en sån här fantasivärld. Och det är lite roligt att då... Fi och Miljöpartiet har ju fått mer och mer öppen skit den senaste tiden. Rebecka väljer på feministerna, hon är på Miljöpartiet och sånt. Och det är jättebra att de faktiskt blir emotsagda, för att det här med att vi har guld liggandes, det är någon form av manlig norm. Mm. Det bara, men herregud, vad snackar människorna? De har ingen koll på ekonomi överhuvudtaget. Guldet ligger där för att det är någonting som är värt någonting. Mm. Det används för att säkerställa resten av ekonomin. Mm. Det är jätteviktigt att vi har dyra metaller liggandes. Mm. Men det var en manlig norm det där, helt enkelt bara. Och det skulle smältas ner och göras om till tänder till hemlösa.
Och så går vi vidare till det vi brukar försöka göra, nämligen avsluta med en god nyhet. Ge SD inflytande i din kommun så påverkar de. Lyssna på det här. Sverigedemokraternas invandrarpolitik påverkar flyktingmottagandet. I kommuner där partiet har en vågmästarroll är mottagandet lägre. Det visar en ny forskningsstudie från Mittuniversitetet. Kommunernas vilja att ta emot flyktingar skiftar. Nu har forskare vid Mittuniversitetet undersökt om det invandrarkritiska. Vad gjorde DN där? Oj. Tänk vad som händer om man bara ändrar ings till drar, invandrarfientliga.
Just det, det är en extrem skillnad.
Ja, mycket sant. Ja, Sverigedemokraterna har något sakpolitiskt inflytande på kommunnivå och om det kan ha bidragit till ett mer restriktivt flyktingmottagande. Mm. Får frågan då, använder politikerna SD som en ursäkt för att inte ta emot invandrare? Det vet vi inte, men det är klart att man kan gissa att Sverigedemokraternas position gör att det finns en möjlighet för de etablerade partierna att bli mer restriktiva, säger Niklas Bolin. Och så säger de också att man kan hoppas nu att studien kan fungera som en ögonöppnare för politikerna, och det tycker väl ändå vi också, fast helt tvärt emot vad de menar då. Mm.
Jo, men det är klart det är så, det måste ske på massa olika nivåer, delvis då att om någonstans, jag kan nämna att det är väldigt starka, är ju snacket på stan säkert annorlunda. Och det innebär att även sossepolitikerna är annorlunda. De kanske inte heller gillar invandrare. De är sossar, men de vill inte ha hög invandring. Så kan det vara. Eller moderater, eller till och med kanske någon miljöpartist eventuellt som är emot invandring. Fast man kan faktiskt vara miljöpartist ändå. Och sen är det ju även givetvis att politiker vill ju ha mer röster. Och märker de att SD får mycket röster, så går ju de kanske ut och pratar lite mindre positivt om flyktingar, till exempel.
Ja. Men det är ju därför egentligen, det är det här som man använder ju oftast ordet populism på ett nedsättande sätt om SD. Men all politik är ju egentligen populism.
Ja, det är ett lite svårt ord, men jag vet inte, vad tycker du populism? Jag har försökt fatta, det är ett lite svårt ord, men populism för mig är när man förenklar saker så folk förstår det och kanske ibland då missar. Det är väl därför man anklagar SD för populism, att det alltid är invandrarnas fel. Det är ju en typisk enkel, men nu säger inte SD så. Men...
Nej, men om du googlar en gång ska du se en rolig grej.
Gör nu? Ja, just det. Ja, precis. Och där står det ju, jag vet inte riktigt vad du är ute efter här, men, nej, men det behöver inte vara nedsättande.
Nej, det behöver inte vara nedsättande, men det är ute efter att all politik är populism. Sossarnas politik, när de drog igenom sitt folkhemsprojekt och när de skulle nyktra till Sverige och allt vad det var populism. Allt är populism inom politik. Ja,
men en politisk rörelse som vädjer till folket och sunt förnuft. Samt angriper en politisk eller social elit.
Ja.
Så det är ju verkligen Sverigedemokraterna.
Men det är ju feministiskt initiativ. Är väl i så fall ett superpopulistiskt parti i så fall.
Mm. Men så även det negativa då är att det står så här, kännetecknande för populism är att det rör sig om politik med förenklade lösningar på svåra politiska problem.
Ja.
Genom tunn ideologi som föreskriver två homogena antagonistiska grupper, ett vi mot dem tänkande.
Ja.
Bla bla bla. Och visst, så kan det ju också vara, men det kan ju också faktiskt vara sunt förnuft, typ vänta nu alla politiker, vi har inga jobb, vi har inga bostäder och liksom invandringen är, det går åt helvete för hela Sverige tack vare invandringen. Kan vi sluta? Det är ju populistiskt med tanke på att det är sunt förnuft liksom. Ja, på grund av.
Ja, men det var i alla fall den goda nyheten. Och så säger vi tack så mycket till Roger för att han var med.
Ja, tack för att jag fick vara med. Det är alltid trevligt att vara med.
Ja, det är alltid väldigt trevligt att vara med dig.
Ja, och så tack så mycket Conrad för att du var med också som vanligt.
Ja, och tack Länsman för att du ska sätta dig och klippa nu några timmar.
Ja, det ska bli så roligt.
Tycker vi borde prata om oftare. Länsman sitter och skettråkigt och klipper varje gång massa timmar.
Det är slutresultatet som är det roliga i alla fall. Och förhoppningsvis givande.
Men... Vi vill gärna ha någon like på Facebook med, känner vi nu.
Ja, det var lite, har varit lite dåligt med dem nu. Så att vi kan väl köra på med det lite, tycker vi. Men till nästa gång, ha det bra.
Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så väl mött nästa lördag.